Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till podden Resor med Vagabond. Jag heter Per J. Andersson och idag så ska vi prata om Japan och att resa i Japan, närmare bestämt förstås, eftersom det här är Vagabondpodden. Och för det enda målet har jag med mig Dag Klingstedt, journalist, grafisk formgivare, författare som bland annat skriver två bloggar, sajter, bland annat Japanbloggen och Japan Gourmet Guide. Hej Dag, du är med på länk från Japan och det kanske lyssnarna kommer att höra nu att kvaliteten är lite annorlunda mot när vi spelar in i samma studio. Men vi hoppas att det ska gå bra. Du bor lite utanför Tokyo, lite söder om Tokyo, va? Det stämmer.
Lite väster om Tokyo. Vi bor ungefär en kvart med tåget in till Shibuya som är en av de väldigt kända metropolerna inne i stan. Så att det är inte långt ut, men det är faktiskt i grannlänet som heter Kanagawa och vi bor i en stad som heter Kawasaki, känd för sina motorcyklar bland annat.
Ja, och du är ju från norra Sverige, från Västerbotten närmare bestämt, och du kom ju till Japan en gång 1982 om jag fattat rätt, första gången. Vad var det som lockade dig till Japan från första början?
Ska vi gå tillbaka till ursprunget så pratar vi om mig i 8-årsåldern då min 10 år äldre syster smugglade in mig på en film på vår lokala lilla biograf där uppe som hette Man ler bara två gånger, som alltså är en Bondfilm.
Just det, den ja, med Sean Connery.
Med Sean Connery och diverse japaner då, den utspelar sig i Japan. Och jag hade en pappa som var både tekniker och musiker. Och jag fick väl lite grann av hans fäbless för både teknik och kultur. Så att när jag såg den filmen så tänkte jag att det här var ett häftigt land. Alltså, för att det är ju jättehäftig teknik. Bondbilen var en Toyota 2000 GT. Mm. Som idag, du måste betala över 1 miljon för att få tag på en sån. Mm. Och vackra damer. Det var inte sagt att det var 8 kanske, men det var i alla fall en fascinerande, mer än själva agentprofilen, så var det liksom allt det här visuella intrycket av Japan som gjorde att jag blev intresserad. Så jag gick till lokala biblioteket och bibliotekarietanten som jag hade god kontakt med, hon plockade genast fram allt som fanns att läsa om Japan.
Jag har förstått det som att många som blir intresserade av Japan, att det finns något estetiskt moment i det hela. Det finns något estetiskt med Japan som gör att många lockas in till att börja med i alla fall.
Jag tror att om man i alla fall har ett sorts grundläggande intresse för estetik och konst och kultur, så är det mycket den aspekten som lockar. Det är det definitivt. För att man har ju en extremt rik historia på det området.
Just det. Okej, vi vill ju inspirera och locka andra resenärer att ta sig till Japan. Det är långt bort här i världen. Man måste väl i princip flyga, fast man måste faktiskt inte det. Jag vet att jag har själv tagit reda på att det går faktiskt. Härifrån Stockholm där jag sitter så kan man ta färjan över till Finland och med tåg till Moskva. Och sen finns det ett direkttåg till Vladivostok längst bort vid Stilla havet i Ryssland. Och därifrån går det faktiskt färjor till Japan. Så det är möjligt även om det innebär en 7-8 dagars restid.
Men, ja, det är mycket möjligt. Och jag har faktiskt rekommenderat det på min blogg också. Det går alltså en färja från Vladivostok till Japan. Möjligtvis via ett stopp i Sydkorea.
Men just det.
Större sidospår.
Om vi befinner oss i Japan nu så börjar vi längst upp i norr, tänkte jag. Fast innan vi gör det så ska vi gå igenom några generella saker. Och Alltså det är ju ett avlångt land, lite grann som Sverige helt enkelt. Och så det innebär att det är ju enorma klimatskillnader mellan norr och söder, eller hur?
Ja, de är, skulle jag påstå, betydligt större än i Sverige. Det är ju ett mera avlångt land, ett längre land. Och sen det faktum att man är både ett långsmalt land så att havet ligger ofta nära, vilket påverkar klimatet ganska ordentligt. Det är inte lika stabilt klimat som om man är mitt på en kontinent. Och sen så är det ett väldigt bergigt land. Alltså hela 70% ungefär av landets yta är berg. Och det gör ju att höjdskillnader spelar också en väldigt stor roll.
Och då spänner du ju från uppifrån Hokkaido upp i norr med vintrar som i Skandinavien till Okinawa längst ner i söder. Men då får man ju tänka att Okinawa, det är ju liksom en ö och öar som ligger liksom söder om stora Japanön så att säga. Så då är man ganska långt söderut.
Ja, precis. Man är nästan nere vid Taiwan faktiskt.
Och då kan vi snacka nästan tropiskt väder, va?
Ja, på sommarhalvåret, det säger sig vår sommarhöst, så är det ju tropiskt.
Just det. Och när man ska ta sig runt i Japan, vad skulle du rekommendera då? Är det ett tåg som gäller? Det är ju väldigt känt, de japanska tågen.
Jo, det beror lite grann på dels på ekonomin och dels på hur långt man vill åka eller hur mycket man vill åka. Shinkansen, det berömda snabbtåget, vars, det har ni säkert nämnt i tidningen, alltså det är ju, det är ju ett namn som inte är speciellt sexigt, det är nya stambanan. Men det är ju ett fantastiskt tåg, och om man ska upp till kanske 50-60 mil så är det definitivt snabbare och bekvämare än flyget. Man behöver ju, man kan ju åka direkt från stadskärna till stadskärna. Men idag, till skillnad från det var bara för kanske 10 år sedan, så är flyget, inrikesflyget, betydligt mer överkomligt idag.
Det har blivit avreglerat och blivit billigare och mer konkurrens mellan flygbolagen helt enkelt.
Precis, för 10 år sedan hade vi inte sådana här low cost carriers.
Nej.
Utan då var det ANA och JAL som gällde, och då kunde det dra iväg. Men idag så, genom att Shinkansen då är så pass effektivt och bekvämt på, som sagt, och sträcker upp till kanske 50-60 mil, så allting över det är liksom, om man tänker på bekvämlighet och på pris, så är flyget överlägset.
Just det. Men tåget har andra fördelar som du nämner. Man kommer från stad till stad, centrum till centrum så att säga. Man slipper det här med transfer och allt det där runt omkring.
Precis. Ja. Och sen till exempel, ifall man vill åka då, säg från Tokyo ner till antingen både västerut och österut, Så flyger man, så missar man ju en massa stationer däremellan, om man säger så.
Just det. Och om man åker mycket tåg i Japan så finns det, så kan man köpa ett särskilt, kan man säga, ett tågluffarkort eller ett speciellt pass då för att kunna åka fritt under en viss tidsperiod, eller hur?
Precis. Och det är då, om man ska åka, det beror på hur mycket man vill åka, men åker man rätt så flitigt så blir det ett klart prisvärt alternativ. För man har alltså då man kan åka på Shinkansen, på alla Shinkansen utom den allra snabbaste varianten. Så det finns tre varianter, och det är ingen jättestor skillnad mellan liksom nummer två och nummer ett, vill jag tycka.
Nej.
Och nu idag så kan man faktiskt, från och med här i juni, man har försenat det där på grund av coronavirusproblemet, men från och med juni kan man köpa eller beställa det här. Man köper det här railpasset på nätet, på något som heter japanrailpass.net, och så kan man hämta ut det på flygplatsen i Japan.
Jättesmidigt.
Det är väldigt, väldigt smidigt. Och en annan fördel är att den gamla statliga järnvägen som körde alla Shinkansen-tåg är numera uppdelat på sju privata regionala företag, och de har även då lokal trafik, så att man kan också åka utan begränsning på alla lokala tåg som samma företag driver. Och det blir en ganska heltäckande del av kollektivtrafiken, så det man tjänar på det.
Just det. Och det är lite spännande, för att jag har sysslat en del med tågresande i världen och just läst om japanska tågsystemet, och att det fungerar bra. Det är privatiserat till stor del, väl? Eller hur?
Ja, du har gamla Japan National Railways, gamla Japans SJ så att säga. det privatiserades redan en gång på slutet på 80-talet. Men man har alltså varje regionalt bolag ansvarar för alla aspekter av trafik.
Precis, och det är det som är skillnaden, säger tågexperterna. Att man i Sverige och många andra europeiska länder har fragmentiserat det hela. Så att det är liksom olika bolag som har ansvar för olika delar. Så har ju ett japanskt tågbolag totalansvaret för räls, infrastruktur, tågrubbet inom sitt område, så att säga.
Ingen kan skylla på någon annan.
Nej, precis. Fantastiskt. Nej. Okej, om vi
det funkar det.
Ja, det är fantastiskt. Så vi hoppar till boende, för när man åker runt som resenär så är det här med att bo någonstans en central grej, kan man ju säga. Och det finns lite olika varianter, lite olika kategorier, sorters boenden i Japan som jag tänkte att vi skulle prata om här först till att börja med. Någonting som är väldigt känt, som jag som inte har varit i Japan känner till, är det som i alla fall stavas ryokan, uttalar jag det rätt?
Ja, ryokan.
Ryokan, och vad är det för något? Det får du berätta.
Jo, det är den här gamla typen av värdshus som idag framförallt är vanliga på landsbygden då. Och de ligger företrädesvis på orter där det finns lätt tillgång till varma källor, så kallade onsen. Och det är det är något jag verkligen kan rekommendera, för att det är som att man förstår liksom att japanen är ofta hårt belastad på jobbet, och när han eller hon vill slappna av så behöver man göra det liksom med besked. Så när man kommer till ett sånt här värdshus, så i foajén så ger man en dam sina skor. Och de återser man inte förrän man ska gå ut på byn eller på något vis lämna huset. Och sen går man på rummet, och där så tar man av sig i princip alla kläder utom kalsongerna och trosorna, och sen tar man på sig en bomullskimono som kallas yukata. Och den har man på sig under tid man är så att säga inne i byggnaden, oavsett om man går ner i ett varmt bad eller sitter i baren eller krogen på stället. Så det är liksom det är ett sätt att så att säga man lämnar allt det där som har med det vanliga livet, med yrkeslivet och allting bakom sig, och går in i en annan värld.
Verkligen.
Mycket lättare att slappna.
Det blir ju väldigt avslappnande. Jag har testat det faktiskt här på hemmaplan. För vi har ju ett japanskt inspirerat spa här i Stockholmstrakten. Som jobbar precis så. Man får en, numera får man kanske köpa den. Förut fick man den här, en blåvit blommig morgonrock, badrock helt enkelt. Alla går omkring i både i restaurangen och överallt. Okej, sen, ja, det låter ju fantastiskt. Sen finns det ju också de här gamla traditionella boningshusen som man kan hyra. Dygnsvis.
Just det, och det är en ganska ny grej att man har kommit på att tidigare var det så att Japan, bostäder, det var något som det var lite slitsläng. Att när det är liksom det enda som hade värde på lång sikt var marken.
Hur kan det komma sig?
Jag tror att det handlar framförallt om att vi har ganska många naturkatastrofer. Vi har jordbävningar, vi har tyfoner. Vi har, genom att det har traditionellt sett varit byggt i trä och papper, så om ett hus börjar brinna så brinner hela byn. För att de står väldigt tätt, va? Så att det är intressant. Jag vet inte om du känner till det, men förr i världen, brandkårens huvudsakliga arbete när något började brinna, det var inte att släcka elden, det var att riva grannhusen.
Ja.
Så okay. Att elden inte spreds. Så att det blir på något vis, hus är inte till för att finnas allt för länge. Och det gör att man skriver ner värdet på huset väldigt snabbt. Så på 20-30 år så är huset inte värt någonting.
Spännande.
Så att om du vill sälja huset, eller om du vill sälja huset inklusive tomt då, så du får mera betalt ifall du river huset innan du säljer tomt.
Men i sådana här gamla boningshus kan man bo, alltså hyra och bo i?
Det kan man, för att man har liksom börjat inse att det här kanske inte är rätt sätt att tänka. Utan man börjar värdera äldre hus. Framförallt de som är så pass gamla så att de ser väldigt klassiskt japanska ut. Och det är allt fler företag som har gjort det till sin business att köpa upp dem och renovera dem och hyra ut.
Vad hittar man dem? Hittar man dem på vanliga hotellbokningssajter eller var finns det speciella?
Ja, det gör man idag faktiskt. Ja. Och man har verkligen liksom blivit betydligt mer internationell jämfört med tidigare, att man lyckas ta sig ut på internationella sajter och göra reklam
för. Mm. Du berättade att de kallas för Kominka. Ja. Förekommer det ordet då ofta i namnet på de här platserna, så man kan liksom känna igen dem på det sättet?
Ja, du känner igen dem dels på namnet, och annars känner du igen dem på hur de ser ut, för att de ser ju definitivt inte så ut som vanliga hotell man hyr. Och om det finns liksom fusk, Kominka kan man säga, det är de som är på 4-5 våningar.
Mm.
För det var de aldrig på den tiden, de var 2 våningar. Om man ser ett hus i trä som ser klassiskt japanskt ut på 2 våningar, och det är till uthyrning, så är det nog ett äkta Kominka.
Ja, just det. Okej, sen kan man förstås hyra lägenhet eller rum i lägenheter via Airbnb, precis som överallt annars i världen. Men sen finns det också någonting som kallas för business hotels i städerna, va? Som är också ett känt fenomen när det gäller Japan.
Just det. Ja, man kan säga att du har 2 kategorier. Du har dels normala rum, även om de är väldigt små. Jag brukade säga på 80-talet, på den tiden man hade en CD-spelare i datorn, att om man bor där och vill ta ut sin CD, så måste man öppna dörren.
Mm-hmm.
Så de är inte stora, men det är väldigt rent och fint, och du har en säng som är trevlig att ligga i, du har bad och dusch och så att, och en TV på rummet, så det är inte fel. Och jag vill säga så här, att om man så att säga ska uppleva Japan, så ska man inte ligga på hotellet hela tiden.
Nej.
Utan du ska ut på stan, så att i många fall tycker jag att bara det är ja, rent och fint rum, så, och du får in resväskan, så varför inte? Och det är ju väldigt, väldigt överkomliga priser också, oftast på väldigt bra lägen också, nära stationer. Så.
Just det. Sen kommer vi till maten, och det kommer bli en kanske en ganska väsentlig del när vi går igenom de här 10 platserna som du vill tipsa om. Men kan man, innan vi går igenom varje plats, kan man säga att det är generellt om matkultur i Japan, och då tänker jag lite grann hur det skiljer sig alltså mellan olika delar av Japan.
Det handlar ju väldigt mycket om det vi pratade om tidigare med skilda klimatzoner och olika typer av förutsättningar för olika råvaror. Man är väldigt, ska vi säga, och det här är liksom sina naturliga geografiska och klimatmässiga orsaker, men man är också väldigt mån om att göra PR för just sin grej. Att nästan alla regioner har någonting som just de är speciellt kända för. Och det är något som jag skulle vilja rekommendera att svenska regioner tar efter faktiskt. För att det är en väldigt bra, det är en del av liksom den inhemska turismen, kan man säga, att folk åker omkring för att äta och dricka, va? Och det gör också att när du åker ut på landet någonstans och så äter du en god rätt som kanske finns i en sorts förpackad version, så kanske du åker hem till Tokyo och säger till din lokala snabbköpsägare att det här var jättegott, ta hem det istället. Så det blir alltså en reklamdrive runt hela landet. Och en annan viktig grej är att alla regioner, alla prefekturer som de japanska länen kallas, har sin egen vad heter det på svenska? Jag vet inte vad det heter på svenska. Antenna shop.
Mm-hmm.
I centralt placerad i Tokyo. Så de har en butik i Tokyo där de bara har produkter, mat- och dryckesprodukter från sin region.
Ja, jag fattar. Nej, det har vi ju inte riktigt här i Sverige faktiskt. Den typen av liksom regionala. Jag känner igen det från Indien, där varje delstat i Indien har en, alltså, där handlar det mer om hantverk, liksom en hantverkscentrum, ett emporium kallas det för, i huvudstaden, där du kan få handla den delstatens speciella hantverk då. Ja, det vore ju fantastiskt, men svenska, det är en annan sak, men svenska län och landskap har ju varit ganska dåliga på att profilera sig med mat, tycker jag. Tyvärr, det har bara kommit på sistone tillbaka, så att säga, en liten renässans för det, men under lång tid har det varit dåligt med det.
Men jag kan komma igen, tror jag.
Ja, vi hoppas på det. Men okej, jag tycker nog det är dags att gå igenom vår lista från norr till söder. Och vi ska börja uppe i Sapporo på den nordliga ön Hokkaido. För mig som är ungefär lika gammal som dig, har jag listat ut, det vill säga född runt 1960, så är Sapporo väldigt mycket synonymt med kanske det första vinter-OS som jag följde. 1972 så var det vinter-OS där. Så det innebär ju med andra ord att det finns en hel del vintersport där. Men börja med att berätta, varför ska man åka till Sapporo?
Det är en ganska trevlig och skön kontrast till Tokyo. Om man har varit några gånger i Tokyo jag menar, Tokyo är en stad som man liksom inte kan bli riktigt mätt på någonsin, för det är en sån fruktansvärt stor stad med 200 000 krogar och ja, allt du kan önska dig. Ja. Och om man är här ett tag i alla fall, som jag har varit 37 år ungefär, så är det rätt skönt att åka till en mera lagom stor stad. För att Sapporo är då bara knappt 2 miljoner människor.
Ja, just det. Knappt 2 miljoner. Bara lika lite som Stockholm med andra ord.
Ja, och det känns nästan lite grann, eftersom det är ju ett norrländskt klimat.
Ja.
Eller i alla fall ett nordligare klimat än Tokyo, så att man och så är det en liksom lite ledigare stämning och folk är inte lika stressade som de är i Tokyo, så att det är ganska avslappnande och trevligt. Och sen är ju framförallt maten är fantastisk. Man har ju då ett kyligare hav runt omkring sig. Fisken, skaldjuren, krabborna, sjöborrarna. Det går inte att beskriva hur gott det kan vara. Alltså. Men de har även annat. Det finns en väldigt lokal rätt som heter Genghis Khan, som är fårkött som man steker på en häll som är formad som en gammaldags mongolisk soldathjälm.
Mm.
Därav namnet Genghis Khan. Och legenden säger då att när Genghis Khan var ute och erövrade halva världen man hade inte kokkärl med sig, utan man grillade saker och ting som man hittade på vägen på sina hjälmar.
Ja, just det. Därav Genghis Khans fårkött. Ja. Och sen soppor, misosoppor med ramenudlar också.
Just det. Det är misoramen alltså. Mm. Det är väldigt typiskt för just Hokkaido. Alltså nästan alla regioner har sina egna nudlar. Och det kan vara alltså, både ramen nudlar som ju då från början är en kinesisk rätt, som har blivit väldigt japaniserad. Och de så att säga inhemska nudelvarianterna som soba och udon då. Så att det är alltså det finns ingen region som inte har någon nudelspecialitet.
Alla har det. Ja, just det.
Alla har det.
Och man kommer då, det finns ju både vinter och sommar, och man kommer på vintern så går det med andra ord att åka en hel del skidor där.
Vi har ju då sista kanske decenniet så har vi haft en invasion av utländska det heter alltså pudersnöälskare.
Ja, just det.
Och Niseko, som är då den mest kända orten, som ligger då lite drygt 9 mil från Sapporo, så man åker dit ganska bekvämt med buss då. Är väldigt känt, ett väldigt känt område för just den typen av skidåkning, och det är till och med så att australiensarna, som ju har sommar när vi har vinter, att de har gått in och köpt upp delar av berg helt enkelt, byggt anläggningar framförallt och inriktade till utländska skidåkare.
Just det.
Och det har hänt mig flera gånger att jag har åkt SAS eller Finnair till och från Sverige och haft en person, en svensk, bredvid mig, och jag frågar, vad ska till Japan att göra? Vi ska åka skidor.
Ja, de här riktiga skidnördarna som är ute efter att hitta puder. Och då är det en speciell sorts väderförhållanden som gör att snön blir lite lättare och torrare vad den blir ofta i de europeiska bergen, antar jag.
Ja, du har, genom att du har ju den här, vad man brukar kalla för japanska alperna, som går ut efter den västra sidan av arkipelagen då. Och den är ganska hög då, så att då kommer en massa fuktig luft från Kina och tvingas stiga upp över berget. Och samtidigt så torkar luften ut. Och så faller ner som väldigt torr snö på andra sidan. I stora mängder.
Vi får fortsätta. Vi lämnar Sapporo och tar oss ner till Yamagata.
Yamagata ligger då mitt emellan Sapporo och Tokyo, kan man säga. Då pratar vi liksom med svenska mått mätt, var är vi någonstans? Vi är kanske någonstans i höjd med Sundsvall, fast en bit in i landet. Och det är då en betydligt mindre stad. Alltså Yamagata är då både en stad och ett län, men staden har bara 200 000 invånare, vilket ju är ganska litet med japanska mått mätt. Men det är det dels här finns det också fina skidor, för man har höga berg. Så det kan ju vara ett sätt att om man inte vill åka ända upp till Hokkaido, så kan man åka upp hit med tåget. Om man har ett sånt här railpass så kommer man dit på 3,5-4 timmar
från Tokyo.
Från Tokyo. Och sen finns det väldigt mycket gott att äta. Man har, man är mest känd för sin fruktproduktion, man är väldigt stor. Och men även då risvinet är fantastiskt. Man har väldigt gott japanskt nötkött, det vi brukar kalla wagyu. Och som då heter Yoneza wagyu i det här fallet, för att ofta är deras wagyu är uppkallad efter det namn som regionen hade innan man blev ett modernt Japan.
Jag bytt namn.
Då heter området, Yoneza, va? Jag kanske nämnde så inom parentes att på min matblogg så den mest lästa artikeln handlar just om wagyu, där många tyvärr tror, för det har funnits en massa tvivelaktigheter där, att man tror att Kobe-kött är på ett vis bättre än wagyu, medan sanningen är att Kobe är också wagyu.
Ja, okej. Just det.
Så wagyu är alltså en del av den japanska nötköttsproduktionen som är väldigt väl definierad. Det är fyra olika raser och de måste födas upp på ett visst sätt och så vidare. Men den typen av uppfödning sker i hela landet.
Jag förstår. Så, men Yamagata åker med en siffra att äta gott nötkött, äta smaska på körsbär och päron. Åka skidor kan man också göra. Och efter en dag i pisten så kan man bada varma källor, för det finns det också. Här.
Det finns det också. Ja.
Fantastiskt. Vi åker vidare söderut i Japan och kommer till Hamamatsu.
Just det. Och då har vi passerat Tokyo.
Då har vi söder om Tokyo.
Ja, då är vi ungefär 22-23 mil sydväst om Tokyo. Och det här är då en stad som det kanske inte är en stad som man liksom åker till för att göra sightseeing, men väl att äta, för att här så har man då en sjö som heter Hamana, och den har då enligt alla experter bästa sötvattensålen i landet. Och där har man då ett speciellt sätt att tillaga den, där man både först ångkokar den och sen så grillar man den. Och sen har man en lite söt sojasås på det. Och sen har du ris och soppa till det. Och den är, vad ska jag säga, jag tycker om svensk ål också. Men den här är lite speciell alltså.
Ja, i Sverige är det väldigt vanligt. Här äter vi, i alla fall på julbordet, äter vi oftast rökt ål. Det skulle jag säga att det är den vanligaste sättet att tillaga den. Men här är den grillad alltså. Hångkokt och grillad.
Här är den grillad i vissa delar av landet. Och om man är till Osaka, då grillar man den utan att ångkoka den först. Det är lite tuffare i, lite mera al dente, man säger så. Men den är god den också.
Så sötvattensål i Hamamatsu, spännande. Vi fortsätter och kommer till Nagoya.
Just det. Och Nagoya ligger då ytterligare 15 mil ungefär. Det är som mellan Hamamatsu och Osaka ungefär. Och det är ju då mest känt för att Toyota finns där. Och de präglar staden väldigt, väldigt mycket. De är ju stadens givetvis största arbetsgivare. Toyota-gruppen har ju flera hundra företag i sig. Och det intressanta är också att man noterar för en gång att gatorna är väldigt breda för att rymma alla bilar.
Det är för att rymma bilarna när de är breda? Okej.
Gator i gemen i Japan är ju inte speciellt breda.
Nej.
Därför att det är så mycket hus som tar plats.
Just det. Och det är ganska välmående stad också.
Det är klart det är en välmående stad. Och det här är liksom, det är inte för att tala illa om Nagoya-bor, men de är väldigt måna om att i gemen, det finns ju givetvis undantag, men många är väldigt måna om att visa att de har en slant. Så europeiska lyxmärken har en väldigt stor marknad här. Om man känner till väskmärket Louis Vuitton från Frankrike.
Just det, ja.
Så på 80-talet när Japan gick som tåget så stod Japan för nästan 50% av Louis Vuittons omsättning. Och hälften av den omsättningen fanns i Nagoya.
Wow. När det gäller maten, även i Nagoya så äter man sötvattensåla, jag förstått.
Det gör man, och den är fantastisk. Det är nog den bästa jag har käkat faktiskt i Ålväg här i Japan, har jag ätit i Nagoya.
Nagoya, ja.
Sen har man också, som vi, det kanske vi inte har nämnt, jo det har vi kanske nämnt, att man är väldigt mån om att göra PR för det man tycker är speciellt för just sin egen region. Och en sak man gör reklam för från Nagoya, det är deras speciellt uppfödda kyckling som kallas för Nagoya Kochin. Och den oftast, den grillas oftast och serveras med en lite söt och lite stark sås som gör att man dricker minst dubbelt så mycket öl som man tror.
Och den kan också serveras rå, har jag förstått.
Ja, det här är något som svenskar eller utlänningar överhuvudtaget blir lite chockade över.
Ja, man har ju hört så mycket varningar om campylobacter och annat och sådär på råkyckling.
Ja, precis. Och jag menar, en normal japan köper ju inte kyckling i frysdisken på snabbköpet och äter den rå. Utan det handlar ju om väldigt, väldigt speciell kyckling, speciellt uppfödd och väldigt noggrant kontrollerad. Så att de krogar som säljer, som har råkyckling på menyn, de kan man lita på, för att de vet att ifall någon blir sjuk så blir det konkurs.
Jag förstår.
Jag har ätit råkyckling åtminstone 100 gånger i Japan.
Ja, vad tycker du om det då? Gillar du det?
Ja, det är jättegott. Jag kan ju säga att enda gången jag blivit ordentligt matförgiftad var på ett hotell i Stockholm.
Aha, okej. Okay. Ja, just det. Ja, så kan det vara. Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, vi fortsätter till en annan storstad. Jag vet att du har kallat den för lite grann för Japans svar på Göteborg, Osaka.
Just det, Osaka är en intressant ställe. Jag hade varit i Japan kanske 3 år när jag åkte dit första gången. Och det var som att åka från Sverige till Italien.
Ja.
En stor skillnad i folks karaktär. Väldigt latinskt, väldigt liksom öppet, snabbt. Om man i Tokyo går till en firma för att sälja in en produkt, så säger de oftast: ja, det här var väldigt, väldigt intressant, vi hör av oss. Medan man i Osaka säger då att nej, men det här vill vi inte ha, hej då. Alltså alla känslor kommer fram på en gång. Och jag tycker personligen att det är väldigt positivt, för att jag vill inte spendera tid på att fundera ifall de vill komma tillbaka i så fall.
Nej.
Och det är väldigt, väldigt, alla känslor kommer mycket snabbare. Man skrattar mera, man är mera, skulle säga, jag, titta på mig. Liksom. Man är mera exceptionistisk. Man klär sig tuffare. Även gamla tanter har lila och orange hår och klänningar som har 100 färger i sig. Så det är kul.
Och liknelsen med Göteborg, det skulle då vara skämtandet, så att säga. Det brukar man ju säga i Sverige att liksom, göteborgarna är ju lite mer snara till att dra skämt än vad tillknäppta stockholmare
är. Jo, det är precis samma sak. Alltså, här har vi, om man tittar på alla komiker på tv, så är en jag har inga exakta siffror, men en väldigt stor andel är från oss.
Vad äter man i Osaka?
Man äter ju i och för sig allt man äter i Japan, det gör man. Men om man ska titta på något, ska säga, som är speciellt karaktäristiskt för Osaka så är det ju, är det ju väldigt enkla saker. Det är enkelt, det är gott och det är billigt. Och det är, man är inte van att stå i kö, utan det ska vara snabbt och ja, man är van vid god service för en liten slant. Men vad som man kan säga, vad som är väldigt specifikt för Osaka, det är då att i Tokyo så yakitori börjar bli känt i Sverige, bland annat tack vare Jonas Granby. Och det är då grillade spett, korta träspett med kyckling på.
Just det.
Och det kallas då för kushiyaki. Kushi är pinnarna och yaki är grillasteka. Så i Osaka så är det, finns ju också där också, men det vanligare, som är vanligare i Osaka, det är att man istället för att grilla så friterar man de här pinnarna.
Mm-hmm.
Och då blir det kushiage, för att ageru är friterat. Och det är också fantastiskt gott. Sen en väldigt vanlig specialitet är takoyaki, som är man har alltså en ganska vanlig pannkakssmet som man då har fint skurna bitar bläckfisk. Vi pratar alltså den stora bläckfisken.
Hur stor är den?
Det är väl den som, det är väl, ja, den kan ju bli stor som helst. Det finns ju monster. Det är den som har 12 armar.
Ja.
Som heter taco på japanska. Du har taco och sen har du ika. Som gör, det är octopus och squid.
Just det, man gör ju skillnad på engelska i alla fall mellan de två. Men det är, på svenska brukar vi ju säga bläckfisk om allting egentligen. Helt annan skala då än de här till exempel små bläckfiskarna som jag brukar äta helfriterade. Man äter hela djuret i princip i en tugga. I Grekland, i Medelhavet finns de där små.
De finns här också.
De finns där också. Just det.
Sen har vi okonomiyaki som är fyllda pannkakor med diverse gott i. Det kan vara räkor, det kan vara squid, det kan vara bacon. Som man då steker på en häll. Det är faktiskt så att det som heter teppanyaki, där man steker väldigt fint nötkött på en stekhäll, det har sitt ursprung i okonomiyaki. Mm. Det var den första maträtten som stektes på en stor häll framför kunden.
Ja. Så en sorts japansk krepp skulle man kunna säga då, de här fyllda pannkakorna.
Det kan man säga.
Ja, just det. Okej, jag tror att vi faktiskt går vidare från Osaka. Och då kommer vi till den gamla kejsarstaden Nara.
Just det. Det ligger då alltså bara en timme ungefär från Kyoto, respektive Osaka. Och det var då kejsarstad före Kyoto under en kort period, bara ungefär 80 år. Men det var ändå en viktig period i hur Japan utvecklades. Och här finns det en hel del intressanta saker. Det som är trevligt med Nara framförallt tycker jag, att om man åker till Kyoto så måste man, kanske inte nu under coronaperioden här, men i normala fall så är det vansinnigt trångt överallt. Det kommer hit då i normala fall, vad kan det bli, 10-15 miljoner kineser och alla ska dit. Men Nara är betydligt mindre känt, men det är också väldigt, väldigt fint. Och jag tycker att just att det känns mer avslappnat och att man slipper trängas hela tiden är väldigt skönt. Här finns det bland annat något som jag har varit på i alla fall 10-15 gånger och tagit hit många svenskar. Det är något som heter Todaiji, som är då ett tempel som inhyser världens största buddha-staty i koppar. Så det är egentligen ett sorts skal, ett sorts tak, ett regnskydd för en buddha-staty. Och det är då fortfarande, det byggdes på 1700-talet och det är fortfarande världens största träbyggnad. Som är mycket, mycket imponerande. Och det, vad som är mer imponerande är att den brann ner då på 1700-talet och byggdes upp igen. Och att originalet som var ungefär 30% större kom till redan på 800-talet. Så man var väldigt duktig på att bygga i trä för väldigt länge sedan.
Sen är du, tror jag, förtjust i ett speciellt hotell också i Nara som heter Nara Hotel.
Just det. Det finns något som heter Nara Koen, alltså Nara Garden, som ligger inte så långt från det här Todaiji, väldigt centralt. Och det är en väldigt vacker trädgård som är väldigt typiskt japanskt, välansad och liksom modellerad. Så att man, vart man än tittar så har man, får man liksom en ny bild av parken. Så det är väldigt vackert. Och där finns något som heter Nara Hotel. Och det är då ett stort och trevligt hotell som kom till i början på 1900-talet. 1909 stod det klart. Och det är då, vad som är intressant är att det är liksom en sorts hybrid arkitektur mellan vad som tidigare var det klassiskt japanska och det som då var väldigt nytt i Japan, det vill säga det västerländska. Så det blir en väldigt intressant blandning. Så det är väldigt vackert och väldigt trevligt, och så har de väldigt god både fransk och japansk mat.
Spännande. Ja, Nara. Och från Nara så tar vi oss ännu lite mer söderut mot Tokushima.
Just det. Tokushima är då en... Jag ville ha med en som heter Shikoku, som är lite bortglömd av, även av japaner. Det är faktiskt väldigt få japaner jag träffar här uppe som har varit där nere.
Det är en egen ö det här, ja. Men det går, går broar över, jag förstått.
Ja, det går två broar över.
Ja, just det.
En tågbro och en normal bilvägsbro. Mm. Men tidigare var det bara... Det är inte så länge sedan det kom till broar överhuvudtaget, utan det var sjövägen man åkte dit.
Mm.
Och där har man då ett antal regioner. Shikoku betyder fyra länder.
Mm.
Det är fyra län idag. Och där har alla sina specialiteter också. Men Tokushima är det län jag har varit i mest. Och det är väldigt intressant, för att de ligger då väldigt fint till mellan då det som heter Seto Inland Sea och Stilla havet. Så de har tillgång till båda havens fisk och skaldjur. Och det är en ganska liten stad med 200 000 ungefär, så att man får in extremt mycket färsk fisk. Och dessutom har man kyckling och nötkött och grönsaker till alla volymer du vill ha. Så det är faktiskt en av de mest delikata ställen jag känner till idag.
Mm. Tokushima. Och så har de en dansfestival i augusti varje år.
Det har man. Mm. Och det är en av de största festivalerna överhuvudtaget faktiskt i Japan. Japan är extremt festivaltätt. Jag kan inte jämföra med så många länder. Jag har inte bott i så många länder så här lång tid i alla fall. Men man är så att säga väldigt... Man jobbar väldigt mycket, men samtidigt som man är väldigt duktig på att hitta svepskäl att släppa loss lite grann.
Mm. Det kan behövas.
Och ha det trevligt och äta gott och dricka gott och bara skaka loss. Så det är då en om man tittar på nätet på det heter Awa Odori, AWAODORI, så hittar man genast massor med bilder på klassiskt klädda damer som dansar väldigt väldigt vackert och väldigt kvinnligt, om man säger så. Och så har vi då en massa killar då som dansar som berusade apor, om man säger så.
Jaha.
Och det är en väldigt fin kontrast.
Just det. Och det här är mycket japansk dans, eller blandar man med från olika kulturer, eller hur går det till?
Det är bara väldigt klassisk japansk
folkdans. Det är klassisk japansk folkdans. Okej. Okej. Vi fortsätter till Fukuoka, om jag uttalat det rätt.
Fukuoka. Ja. Fukuoka ligger då på ön Kyushu, alltså den fjärde ön då ovanifrån sett. Och den är då det är den största stan nere på Kyushu, och den är då, har väldigt mycket kontakt. Den har så direkt kontakt med Shinkansen norrut. Den har en internationell flygplats, och den är alltså ett ganska stort centrum helt enkelt. Så här kan man till exempel, om man råkar vara i Shanghai, kan man flyga till Fukuoka på 1,5 timme ungefär.
Just det, så det är en annan sätt att ta sig in i landet helt enkelt, direkt från Shanghai. Ja.
Precis.
Just det.
Och det är ett väldigt intressant sätt, för att om man nu har tid och vill titta på andra ställen i Asien, så från många större städer i Asien, i Kina, i Thailand, Taiwan, Vietnam och så vidare, så går det då sådana här lågprisflyg till Japan. Så det är ett sätt.
Och inte bara till Tokyo då, utan man kan åka till flera andra ställen också.
Precis, det har blivit en stor ny spridning av internationella flygplatser i Europa.
Just det. Vi har ju pratat mycket om mat. Vad äter man i Fukuoka?
Här äter man också allt möjligt, men det man är mest känd för, det är nog deras ramen, som då är av tonkotsu-varianten. Och tonkotsu betyder fläskben.
Mm.
Så att man har det, så att det är ett extremt långkok. Man kokar soppa på fläskben i nästan flera dagar, och det blir en extremt fyllig och god soppa. Och den finns ju då idag över hela landet och även utanför Japan i och för sig. Men det är något som de är extremt stolta över.
Och den soppan äter, det kan vara nudlar i den också, vanligtvis.
Ja, det är ramen, så är det.
Det är alltid nudlar, ja, precis.
Alltid
ja.
Nudlar, ja.
Just det. Det har ju blivit väldigt populärt, ska jag säga, här i Sverige också de senaste åren. Det känner ju alla som är intresserade av mat till. Bara här i Stockholm finns det ju ploppat upp jättemånga ramensoppa-ställen.
Verkligen, verkligen. Ja, det är jättekul.
Och jag har förstått att det här med att koka buljongen, det är liksom A och O, att liksom, det handlar om väldigt mycket.
Jo, det finns ju flera aspekter av det där, men det är väl kanske själva basen i det hela. Den får inte bli fel.
Nej, just det. Vi befinner oss alltså på den sydligaste av de här stora öarna. Sen finns det ju ett antal mindre öar söderut, vi ska komma till dem. Men vi ska börja med Kumamoto.
Kumamoto ligger inte så långt från Fukuoka. Det kan vara några timmar med tåget. Här vill jag nog bara nämna maten och alkoholen. För att här är den stora delikatessen råhäst. Och det är ju många svenskar som ryggar tillbaka på det också.
Ja, råhäst. Vi har ju förvisso någonting som jag minns från när jag var barn, kallades för hamburgerkött. Och det är ju hästkött helt enkelt.
Som man fick veta långt senare.
Ja, precis. Ja, min hästtokiga syster vägrade äta det. Hon kände till det.
Det kan jag förstå. Men den är inte rå. Det ger ju liksom en extra dimension till att man kanske inte tycker att det låter delikat.
Nej, allting som är rått kan ju väcka en viss skepsis hos många människor. Vi har ju lärt oss att råfisk kan man äta, det har vi ju lärt oss. Men när det gäller råa kötträtter är vi inte... Förvisso har vi ju den italienska carpaccio som är en råbankad oxfilé. Och det har ju många lärt sig att äta.
Så är det ju. Ja, det kommer ju. Det handlar ju om... Jag menar, min mamma tyckte liksom att kött det måste ju liksom sönderstekas, annars går det inte att äta.
Nej. Just det. Okej, då ska vi komma till finalen kan man säga i vår japanska rundresa från norr till söder, och då kommer vi ju till Naha i Okinawa, och då befinner vi oss ganska långt söderut, och det är väl en förklaring till att du sa att det är att Japan är betydligt längre än Sverige. Jag tog reda på hur långt det är från Sapporo till Naha, och det vi har pratat om här idag, och det är faktiskt 300 mil. Och det är ju en bra bit längre än vad Sverige är på längden. Sverige är ju under 200 mil om jag minns rätt.
Just det.
Så det är långt. Men nu befinner vi oss i havet. Man får åka båt eller flyg ganska länge för att komma ner till Okinawa från de här större japanska öarna helt enkelt.
Ja, vi pratar i alla fall om 3 timmar eller är det mer än så. Det gör vi. Och det går att åka till en båt också, då pratar vi ett dygn kanske.
Ja, just det. Sen kan man ta sig till Okinawa också från Taiwan, eller hur? Vi är ganska nära Taiwan där.
Det ligger väldigt nära. Det är bara kanske en timme och en kvart med flyget från Taipei till Naha. Det är också ett tips att ska man till Taiwan kan man kombinera det med Okinawa utan problem.
Och jag har sett bilder från Okinawa och det är ju fantastiskt vackert, måste jag säga. Du får berätta lite grann vad det är som är så vackert i Okinawa.
Ja, det är ju i princip tropiskt eller i alla fall halvtropiskt större delen av året. Så det är ju en helt annan flora. Och det är väldigt vackra vatten. Det är ju ganska liten befolkning, det är väl 1,5 miljon ungefär. Så att det är väldigt oförstört. Det har inte varit speciellt, ska vi säga, turistiskt, i alla fall inte förrän på senare tid. Kineser och andra har inte upptäckt det förrän på senare tid. Så det är inte sönderexploaterat som många andra ställen av det slaget kan vara. Va? Så att du kan åka dit och vara ensam på din strand när du ska sportdyka.
Och det är väldigt bra att dyka och snorkla här. Det är väldigt klara vatten, har jag förstått.
Det är väldigt klara vatten, absolut. Ja.
Och det innebär att det är bra badresmål också, fina stränder. Och...
Ja, visst. Och jag hör det ofta från svenska resenärer att de skulle gärna vilja ha både lite stadspuls och lite kultur, men sen också ha några dagar på stranden. Och många vet ju inte att sånt finns här.
Nej.
Men det gör det alltså.
Ja, just det. På Okinawa, ja. Och där på, det finns ju någonting som jag vet att du har nämnt för mig som är populärt där. Det är någonting som kallas för goya på japanska. Eller bittergurka på svenska, va?
Just det. Jag visste inte att det fanns ett svenskt namn för den igår faktiskt.
Nej, okej. Okay. Vad är det för någonting? Får jag berätta? Jag tror inte många vet vad en bittergurka är för något.
Nej, jag har inte sett den i någon konsumaffär i Sverige. Man kan säga att det, ja, se att det är lite tjockare och lite kortare gurka, fast den är väldigt knottrig.
Mm.
Extremt knottrig. Och om man skär upp den så har den en sorts fröbalja i mitten som är extremt bitter. Så den tar man bort. Men även köttet i den är relativt bittert. Och det är därför den kallas för bittergurka givetvis. Men den är alltså en, vad man brukar kalla för en superfood idag. Den har alltså massor med antioxidanter och mineraler och vitaminer och hela faderulta. Så att det är något som rekommenderas för den som vill leva hälsosamt. Och det går att vänja sig vid bitterheten om man, framförallt om man blandar den med lite fläsk och lite ägg eller ja, lite av varje som gör att man liksom får en kontrast till det bittra, så funkar det väldigt bra.
Hur tillagas det då? Alltså, typ vokar man, steker man tillsammans med lite kött och andra grejer? Eller?
Det är det vanligaste.
Mm. Mm.
Det finns något som heter goya champuru som är precis det.
Just det. Mm.
Ja. Men generellt sett så är det mycket grönsaker. Mycket grönsaker är det röda köttet är företrädesvis fläsk, en del kyckling också, och sen mat från havet. Så att man har en väldigt hälsosam diet, och det är också väldigt, en helt annan livsstil. Man är mycket tillbakalutad jämfört med resten av Japan.
Ett helt annat kynne, tycker du?
Ja, jag menar i Tokyo, om du är försenad till ett möte så måste du ha ett extremt gott skäl till det. Alltså, liksom i princip att det är en jordbävning som gör att tåget stannar.
Just det.
Medan sig på Okinawa så kan det vara en halvtimme sen utan att ringa och allting är okej.
Okay. Lite som vi, i alla fall i vår föreställningsvärld, våra förutfattade meningar om att man är i Sydeuropa.
Ja, precis.
Kan man väl säga.
Det finns ju vissa paralleller liksom med klimatet och med att det finns mat finns överallt och så vidare.
Lite manjana så kanske.
Lite manjana kanske. Mm. Men en intressant skillnad, det är ju den att här i Japan så man dricker risvin, öl dricker man över hela landet givetvis, men man dricker risvin mer än norrut, för det är där man får tag i bra ris och bra vatten. Medan man dricker mera stark sprit ju längre söderut man kommer.
Ja, tvärtom mot Europa, ja, precis.
Tvärtom mot Europa, det är inte.
Mm. Okinawa, det låter helt fantastiskt. Och du, vilken tid på året, om man ska göra den här rundresan och pricka in de här 10 orterna som vi har pratat om här nu, då, hur skulle du rekommendera, vilken tid på året skulle du tycka att man skulle välja i första hand?
Ska man åka till hela Japan?
Ja.
Så är det ju svårt att välja en period. Men då skulle man kanske välja vår eller höst, skulle jag vilja säga.
Det är ofta bra. Det är ofta bra för många länder. Vår och höst är ofta bra.
Jo, men klart, vill du uppleva vintern uppe i norr till exempel? Och det kan vara trevligt. Och framförallt om du åker skidor. Så är det ju vintern som gäller givetvis.
Mm.
Men vill du kunna se liksom, och uppleva saker och ting på ja, så ett lagom sätt, så skulle jag säga att det är april, maj, oktober.
Mm. Men om man tänker så att man åker till Sapporo och Hokkaido för att åka skidor och åka pudersnö då i januari, januari, februari, mars kanske. Om man då så att säga ber sig sen ner till det sydligaste stället vi har pratat om, Okinawa. Ja. Hur är klimatet där då mitt i vintern?
Ja, om man åker dit i slutet av mars så är det varm svensk sommar.
Ja, okej. Okay. Så det är lite som att komma från svenska fjällen till någonstans vid Medelhavet åtminstone.
Något sånt, ja.
Ja, precis. Just det.
Precis.
Så kan man ju kombinera vintersemester med sommarsemester om man är där i mars månad i alla fall.
Precis.
Just det. Jättespännande. Vi får ta och avrunda här. Vi har nu fått oss 10 ställen till livs i Japan som jag hoppas kan inspirera väldigt många av Vagabonds läsare och poddlyssnare att bege sig till Japan närmaste tiden. Närmaste tiden får vi väl säga efter att faran är över med denna pandemi som råder naturligtvis. Men den tar ju slut en dag och då kan vi resa. Har du befunnit dig, när var du hemma i Sverige senast, kan jag avsluta med att fråga?
Det är faktiskt nytt rekord. Jag har inte varit i Sverige sedan julen. När blir det nu? Julen 2017 faktiskt.
Så vi snackar nu om 2,5 år
drygt,
snart.
Drygt 2 år, ja.
Ja, just
så det. Det har att göra med att vi hade våra döttrar i Sverige under ganska lång tid. Och nu har de återbördat sig till Japan. Så att det är inte samma familjerelaterade skäl som orsakar hemlängtan.
Nej, just det. Får du kulturchock numera när du åker till Sverige då?
Ja, det, jo, det tror jag väl att jag får. Vi bodde i Sverige mitten på 90-talet några år. Och då blev jag alltså, gravt kulturchockad. Då hade jag ju varit i princip nonstop i Japan sedan 84 blir det väl. Mm. 12 år kanske. Och då för man tror ju liksom att jag är ju svensk, jag pratar ju svenska och jag har svensk bakgrund, så det kan inte vara några problem. Men man blir alltså faktiskt påverkad av den kultur man befinner sig i, framförallt om den är så pass annorlunda.
Ja, men så är det ju. Om du skulle nämna något svenskt beteende som gör dig lite förvånad eller, liksom, eller lite kritisk när du kommer hem, vad skulle det vara för någonting då?
Ja, ska jag ta något ska jag säga, något som är väldigt ögonfallande, det är ju att när man kommer in på en butik så är ingen som säger välkommen.
Nej, det är ganska typiskt svenskt.
Ja, och att liksom till och med kanske tjejen som jobbar där står bakom disken och pratar med sin pojkvän på telefonen.
Mm.
Det skulle aldrig inträffa här alltså.
Nej, och det räcker ju att man åker ner till Frankrike eller någon annanstans i Europa, så är det ju annorlunda. Där säger man ju god dag eller hej till kunderna när de kommer in.
Precis.
Ja.
Men det finns mycket annat som är bättre i Sverige.
Okej. Okay. Ja. Det får vi ta i en annan podd, vad som är bra i Sverige. Nu får vi ta och avsluta. Tack så mycket för att du var med.
Tack så mycket.
Tack. Hej.
Ja. Hej så länge. Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.